Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är en podd från L.
I veckans underhuden kommer Maria Nilsson hit. Hon är, alltså jag skulle nog ändå säga att hon är en smyckesdrottning i Sverige. Vi pratar smycken, konstskola. Hur är det att vara konstnär? Ja, det är inte så kul alltid. Men det blir ett kul avsnitt.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Din hype går typ aldrig över. Förstår du vad jag menar?
Det här vet jag inte.
Hur länge har klon funnits?
Ja, men den är faktiskt det äldsta. Den gjorde jag i skolan 2006.
I London?
Ja.
Ja.
Så det är 14 år sedan.
Ja, det är sjukt. För att jag kommer ihåg, det var en make-up-artist som jag har jobbat med skitlänge. Och hon hade en sån och berättade om dig. Och hon hade något sånt, något halsband också. Mm. Och det är också så, när man väl ser den... Mm. Och sen så, då började jag se den på andra tjejer och andra och andra. Och sen till slut så såg jag bara, men gud, alla har verkligen den här klon. Och nu så bara, men sen har det ju aldrig tagit slut. The hype.
Nej, gud, det är ju väldigt härligt att höra. Jag vet inte, jag har ju bara alltid haft någon sorts så här grund i det som jag fortsatt med.
Men du måste ju känna att hypen är levande.
Ja, alltså det är väldigt glad över i det vi så här har fått så mycket så alltså kunder som har återkommer hela tiden och som har funnits med väldigt länge och som typ samlar smycken och det är så här helt fantastiskt, det är så här underbar känsla.
Ja, det måste vara verkligen så tillfredsställande. Jag tänker så att kvinnor bara spara pengar eller kanske önska sig present och bara den där grejen vill jag verkligen ha.
Ja, men det är något som jag har fattat mer och mer med genom åren, att det är så jävla coolt och en sån, alltså för mig att få så här, ta del av folks berättelser. Folk kan precis det där du säger, att någon så här, spara pengar och köper något till sig själv.
Precis.
Och sen kan de komma och berätta om det och de kan säga så här, jag köpte den här, vi har folk, kvinnor som har köpt skilsmässoringar till sig själva när de har så här, eller liksom vad som, alltså helt så fantastiska berättelser som vi får ta del av, och det är så här gåshud.
Ja, och det kanske man inte räknar med.
Nej, men verkligen inte.
För att egentligen är det ju dina berättelser som kommer ut, men så ja, blir det tvärtom, det är så coolt.
Precis, det är verkligen så här något som jag har förstått mer och mer och som är så himla inspirerande också. Det är super... Och för att folk är så här generösa med det. Att så här dela med sig, skriva kanske på Instagram. Mm. Och vi köpte det här halsbandet till vår kompis som har kämpat med det här och det här. Och det är så här... Ja, men det är verkligen helt otroligt.
Men det är också kul ibland på Instagram. Vet, när man pratar med ditt konto. Vem är det? Du bara, men det är Maria. Jag bara, okej.
Det kan vara.
Ibland är det du ibland också. Det sitter en person till här inne. Vi är öppna med det. Men vad hade du för relation till smycken när du var liten?
Alltså jag hade nog lite det där som jag tror många har. Att, alltså det ser man ju på alla barn. Dras ju till... Det glittrar, eller liksom det här med samla saker. Och Jag hade det, samla på mig saker, älskade jag att göra. Och min farfar hade en guldsmedsaffär och var urmakare. Vilket jag liksom aldrig tänkte på förrän jag typ var färdig i min utbildning. Så var det så här, men gud, farfar hade massa gamla verktyg och sånt som jag fick. Men så jag kommer ihåg så här, att jag fick ett armband som min farmor gav mig, som var med små berlocker, du vet, så här, som man sett.
Och jag hade Bismarck.
Ja, men precis. Ja. Och så det var ju mycket sådana saker, smycken man fick eller ärvde och som man typ väntade på att kunna växa i för att de var...
Det var så mycket med det där.
Ja.
Det är så lustigt förhållningssätt, tycker jag, till smycken. Mm. Det här kan du ha, eller som konfirmationspresenter, det här kan du ha hela livet. Nej, det kan jag inte. Alltså jag fick ett sånt enormt, alltså mina morföräldrar var liksom, jag har typ aldrig träffat någon som har älskat mig så mycket. Alltså de älskade mig och min syster så...
Alltså,
och de hade inga stålar och de liksom kom från, de var så här fattiga arbetare, men när jag konfirmerades så fick jag liksom ett sånt enormt guldkors. Alltså min mamma höll på att, och du vet, mina föräldrar är så här katoliker och de tycker allt det där är underbart, men mamma bara, nej men alltså det är gräsligt, Karin, du får byta det, du kan inte ha det, ser liksom ut som att jag var en maffiaboss. Och det var jag inte när jag var 14 år på Gunnesbo, ska jag berätta. Nej, men så då bytte jag till, jag kommer ihåg, jag bytte till en kamering och ett kamersmycke. För det tänkte jag, alltså det var, vi kom överens om det, för det kan du ha hela livet. Va? Sålde det när jag var typ 22 för jag inte hade några pengar.
Men nu hade det kanske varit ganska kul att ha.
Absolut, eller? Men någonting underbart som hände var att jag ärvde ringar från min mormor när hon dog 99. Mm. Hade dem i några år, slarvade bort dem, rensade i mina föräldrars källare förra året och hittade dem. Alltså de var säkert borta i 18 år.
Nej, vad sjukt.
Ja, och nu hittade jag dem, tre sådana supertunna med små diamanter och små rubiner.
Så fint. Och det där, men det där är ju faktiskt lite sjukt att man... Jag gör ju ofta det att jag så här, nej men nu har jag tappat bort den där grejen.
Mm.
Men sen dyker de...
Då går du bara till affären och tar en ny.
Då går jag bara och tar en ny. Så det är inga problem. Ja.
Men med gamla grejer menar du?
Ja, men precis. Men det dyker ju ofta upp. Och då blir man ju... Man blir väl extra glad då.
Verkligen.
Men, och det där att man kan ju faktiskt... Jag håller på att göra om en present just nu till någon som är... inom familjen, men två gamla vigselringar tror jag det är. Som jag gör om, smälter ner metallen och gör om till ett annat smycke. Och det stod en gravyr i, så jag ska få med gravyren på det nya smycket också.
Oj,
men
oj.
Man kan ju liksom ha kvar själen i smycket, fast göra det till något som man använder.
Men det blir väldigt mycket ansvar för dig. Alltså
ja, det.
Med de där två gamla vigselringarna.
Ja, men det blir det. Alltså det, normalt sett... Alltså, det gör jag det till i familjen.
Mm.
Så normalt sett, för det blir väldigt svårt för oss att hålla guld separat, liksom, att man gjuter något separat. Så. Men det kan man ju göra hos andra guldsmedel. Ja,
vad ska det bli då?
Det ska bli ett hjärta. Oh. Ett sånt här med en pil igenom.
Som du har designat?
Ja, men precis. Så blir det... något man kan ha på sig. För det är ju någonting i smycken som någon, också som du sa med din mormor, något som någon har haft på sig mycket. Det sitter ju liksom kvar,
ja, jag menar,
energi i det. Alltså det är någonting som känns...
Mm. Och vad mer har jag från henne? Nej, typ ingenting förutom min barndom och mitt minne.
Ja.
Det är ju fantastiskt att kunna ha det och sen ge vidare till någon. Jag har min morfars vigselring också.
Vad fint.
Ja. Men visst kan man inte gifta sig med gamla vigselringar? Är det någon slags skrock eller?
Det kanske det är. Jag är jättedålig på det där. Det känns ju i och för sig också som en fin grej egentligen.
Du har ju två äktenskap bakom dig. Så att...
Exakt. Så att kanske inte lyssna på mig.
Nej, jag har ju aldrig varit gift, så lyssna inte på mig heller. Det är kanske någon som lyssnar på den här podden som vet.
Alltså, men säkert, det finns ju massa såna där grejer med vad man bör, men liksom samtidigt det är fint också att det finns en liksom någonting med där i historien.
det är laddat liksom. Jag kommer ihåg när jag var liten, då fick jag, när jag fyllde 10 fick jag ett par små guldarhängen av alla mina släktingar. Alltså, när jag säger små, nej men de var små.
Mm.
Och kom till skolan och var så jävla nöjd. Och så var det en kille som frågade, är det där guld? Jag bara, ja. Han bara, det är det inte. Jag bara, jo, det här är guld. Alltså,
kaxigt.
Ja, men också så här, att man... Alltså för många har det nog varit, alltså man fattar liksom inte riktigt meningen av såna metaller när man är små.
Nej, det där skulle aldrig kunna vara guld.
Nej, men verkligen. Och att, alltså jag måste säga så här, han låter konstigt insatt då att han ska gå runt och bedöma om det var guld eller inte. Skulle typ bita och bara nej.
Va? Men han kom från en så här, någon riktig så här guldsmedsfamilj.
Men han hade åsikter om allting, ska jag berätta. Men hur började ditt liksom, alltså när gick det över från att vara typ, jag tycker det är kul att samla, tills du bara, det här kanske jag, det kanske jag kan satsa på.
Nej, det var mycket däremellan, alltså det var inte en spikrak väg. Jag, det där hela liksom samlandet och min så här fantasivärld och jag höll på med som barn. Mm. Det hade jag nog aldrig ens en tanke på att jag kunde göra något av. Mm. Och jag växte upp i Bromma och i princip, alltså jag tror i princip alla som gick i min skola började så här, vad heter det, juridik eller ekonomi. Och jag tänkte liksom typ inte att jag kunde göra någonting annat. Jag höll på med hästar.
Mm.
Så jag red, och efter gymnasiet så höll jag på med hästen i ett år heltid. Och sen så började jag på
typ handels.
Nej, det var inte, men på Stockholms universitet. Ekonomi. Bra att jag. Ja.
Du, jag lyssnade inte.
Jag gick en månad.
Alltså jag kan inte tänka mig något värre.
Nej, men alltså jag är så imponerad av att klara av den utbildningen. Så, och jag skulle säkerligen haft nytta av det på alla sätt, men jag kunde inte sitta still. Och jag, alltså en månad gick jag där, och sen var jag väldigt förvirrad då, för jag slutade för det gick inte.
Och det kändes det som ett nederlag att sluta?
Nej, det kändes verkligen som att det här går inte för mig. Jag får liksom inte... Jag var så bara dåligt inflytande på dem jag hängde med där. Jag var så, nu går vi, kan vi gå och fika? Ska vi gå och fika nu? Ska vi... Och sen,
de bara, nej, vi har liggande stolen en gång till.
Det kändes väl så här... det var liksom en jobbig period. Mm. Jag var väldigt förvirrad. Och jag var så här, ska jag hålla på med hästar? Jag ska ju inte hålla på med ekonomi tydligen. Och,
fanns bara de två valen också?
Ja, och sen någonstans där så hade jag alltid varit så här kreativ. Eller jag hade ritat mycket, hållit på med det. Och då var jag så här... Ja, men det jag kan tänka mig, kan man välja att göra något kreativt? Och mina föräldrar har alltid varit så här, du får göra vad du vill, bara du liksom gör något, alltså du måste utbilda dig.
De har inget sånt konstnärligt, de jobbar inte med sånt.
Nej, de är båda civilingenjörer, men väldigt så här, du måste utbilda dig, men du får välja vad du vill.
Mm.
Och då var jag så här, men då ska jag göra något kreativt, för där kände jag ändå så här, där kan jag andas. Och då började det någon så här sökande väg liksom, att så här, testa, gud, jag höll på med allt möjligt, fotografering, mönsterkonstruktion, sömnad, illustration, alltså
gick du här, olika kurser?
Ja. Och sen så flyttade jag till London, och då gick jag ett grundår i konst och design, där man provade så här 2 veckor med någonting,
på en skola.
Mm. Och vilket var väldigt bra för mig eftersom jag var så lite lost. Och då 2 veckor var smyckesdesign. Och det var verkligen så här att det klickade för mig. Oh. Och det var väldigt skönt.
För jag hade det där varit... är så coolt. Alltså för så var det ju med mig, eller jag vet inte om jag var så lost. Men jag började en utbildning, teologi. Jag tänkte att jag skulle bli så här feministteolog, för min pappa är teolog. Och sen så hoppade jag av efter ett halvår och bara... Gick på så här kvällskurs på keramik och min mamma bara, wow, Karin, du... Alltså jag hade flyttat hemifrån, men jag brukade komma hem till mina föräldrar med lite lera, så satt jag i köket och mamma bara, jag har aldrig sett dig så här någonsin.
Nej.
Helt lugn och liksom kunde sitta med det där hur länge som helst. Och sen tror inte jag att man behöver jobba med det man klickar med, för det är ju otroligt privilegierat att
verkligen
få vara konstnär. Men
verkligen.
leran var verkligen min grej, eller är min grej.
Och jag tror, men jag tror att det är väldigt likt, liksom känslan kan tänka mig, för mig är det precis samma, alltså att man så här, kan gå helt in i något.
Mm.
Och det blev väl sen, för mig blev det så här, ja men jag hittade mitt uttryckssätt och det är ju en form av så här meditation, fast man inte fattade det då liksom.
Nej.
Så det var väldigt skönt när jag hittade, för då blev jag så här stensäker, då var jag så här, men det här är det jag ska göra. Och sen sökte jag in på den utbildningen liksom, som
vilken skola gick du på?
På St. Martins i London.
Men alltså, hur var, kommer du ihåg den där 2-veckorsperioden, vad gjorde du för grejer? En kloring?
Alltså, nej, de grejerna var, jag skulle, alltså, du vet, det var riktigt så här konstskola. Alltså, och inte hög nivå, utan du vet, när man så här, man vill vara väldigt artsy, men man har inte riktigt skillsen.
Nej, jag förstår.
Så att det var någon så här jättemärklig ögonbindel med så här, tårarna fanns i främre. Nej, men det var märkligt, och sen var det någon så här konstig grej som stack upp över ansiktet. Alltså det var, nej.
Men det är det som är
underbart. Jag har inte sparat
det. Nej, mina föräldrar har ju sparat typ allt. Eller det som de tyckte var fint. De är rätt, alltså de är inte, de är inte som att de tycker att allting som jag gör är fint.
Nej.
Utan de är lite selektiva. Nej, men det står hemma lite här och bara. Men mina föräldrar är också väldigt konstintresserade. Men du vet, det där första som jag gjorde, också under mina konstvaksår.
Ja, men du vet, när man är någon så här, alltså just det där lite krystat, alltså så här.
Ja, men man måste ju få göra det, man måste man testa, måste ju sig fram. Man måste vara alltså man måste vara klyschig.
Ja, men
man måste vara liksom för mycket, för lite. Man måste liksom, om man inte gör de liksom felen eller testar allt det där när man går på skolan, då alltså,
nej, då börjar man ju fel ända. Alltså, det är bättre att börja där än att börja någon sorts kommersiellt tänk.
Mm.
Tycker jag ändå.
Ja, jag tänker, de flesta smyckeskonstnärer blir, alltså, jobbar väl inte kommersiellt.
Nej,
på
nej.
Det sättet liksom.
Alltså då tror jag snarare att det är, det finns väl i och för sig kanske smyckesvarumärken som startar upp bara ur ett kommersiellt syfte.
Ja, absolut.
Men där fattas ju kanske själ eller någon sorts långvarighet.
Men hur gick du 3 eller 5 år?
3 år.
Ja. Och vad hände under tiden? Alltså vad...
Nej, men det var ju väldigt skönt, tyckte jag, för mig, för jag var så himla säker på att jag ville göra det här.
Mm.
Många som gick i min utbildning var ju, för det första var jag några år äldre, för jag hade ju testat de där andra grejerna innan, och många av de liksom brittiska studenterna kom ju direkt från skolan, och de var ganska så här, gick ändå den här väldigt specifika utbildningen, men var så här, men jag vet inte om jag vill jobba med smycken sen.
Och, är den inte också dyr?
Jo, alltså inom EU är det ju okej, men sen utanför EU är det ju väldigt dyrt, och det var ju många som kom utifrån också.
Då skulle bara leka av sig lite.
Ja, och den kände, den är ju väldigt specifik liksom, men så ju, för mig var det skönt, för jag var så här, det här är det jag vill göra, så jag trivdes ju så himla bra. Det var ju som en så här mysig, vad ska man jämföra, som en så här träslöjdsal-ish, där vi satt varje dag och jobbade, och så jag känner att det var liksom, det var så otroligt bra tid, för att man får all den där friheten som det du var inne på, att så här, skapa och testa. Och, men man är i en så här, det är samtidigt så tryggt, för man behöver inte vara ute och liksom sälja eller prestera på det sättet.
Det är hemskt. Men, eller det är hemskt att behöva göra det samtidigt. Man kan ju bara nörda ner sig. Men skrev ni uppsatser och sånt där också? Hade seminarier?
Nej, alltså om jag ska, den här skolan är ju väldigt så här, vad ska man säga, icke-kommersiell. Mm. Det är ju mycket mer så här att avantgarde. Man ska liksom konceptuellt tänk.
Mm.
Så att vi hade på 3 år, alltså jag tror att vi hade en halv dag när vi skulle prissätta vår examenskollektion för att vi skulle ändå ha en utställning eller vad man säger. Oj. Och det var det enda, vad ska man säga, business eller på något sätt.
Men ni hade en sån här konsthistoria eller sånt?
Nej, man skrev ju en uppsats, för det måste man väl för att det ska vara en akademisk utbildning. Och då fick man skriva om vad man vill. Och jag skrev faktiskt om lite där vi var. Jag skrev om, jag intervjuade folk, så fick de berätta om sina, om de hade ett smycke som hade en speciell historia. Det var det som var det.
Gjorde du det, sen de smyckena? Eller tolkade du det?
Nej, det var bara en... Ja, jag gjorde bara den som en uppsats. Men det var intressant, för att redan då, även om jag liksom nu förstår det mycket mer, så var det så här, alla jag frågade, även nästan alla män, eller oavsett ålder, hade något smycke med en betydelse.
Fint alltså.
Ja, det var coolt.
Hittade du din stil liksom direkt?
Jag hittade den ganska tidigt. Det var ju, jag tror att det liksom var det där att jag fick ett sätt att uttrycka den här, så här fantasivärlden. Mm. Som något så här väldigt hängt med sedan jag var barn. Och den här, så här fascinationen för att det kanske finns saker som vi inte kan se eller uppfatta. Mm. Och genom smyckena fick jag så här uttrycka det. Så att jag gjorde den där kloringen då i andra året i skolan. Och sen var min examenskollektion baserad på så här folksagor och sägner.
Mm.
Så att jag hade den grunden i mitt varumärke var från då egentligen.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men jag gick ju keramik och glas, och då vi var så få i klassen, och de som gick ädelab då så mycket, de var också väldigt få. Samma, vi var 6 stycken i klassen och de var 6. Och eftersom man är så liten institution, ja, så vi delade kök. Så det var lite som att vi fick den klassen på köpet, så att vi gick tillsammans med dem hela tiden. Och då lärde man ju, så man fick liksom en inblick i så här smyckeskonsten då. Det var så kul, men alltså Konstfack är ju mer så, eller ädelab var ju mer så då, alltså typ en brosch, en typ död fågelunge gjuten i silikon, alltså det var mycket mer experimentellt, och det berodde mycket på deras professorer, och de som liksom ville göra smycken blev nästan bestraffade. Men Göran Kling gick ju där till exempel, och han gör ju verkligen smycken. Men det var inte, alltså du vet, det var inte så uppskattat då.
Nej, men precis. Och det kan, alltså jag kan ju känna igen hela det liksom. Det fanns ju även i min skola det här, så här vad ska man säga, alltså så här, vad ska jag kalla det, frakt för att så här, göra någonting som man sen kan leva på, typ.
Det är så sjukt.
Och samtidigt så här, hur ska man sen klara, alltså man...
Är det bara typ så överklass som ska göra det, som bara ska leka av sig?
Ja,
och det
precis.
Är också en väldigt konstig syn att ha på konst. Att det inte skulle vara på allvar.
Ja, men precis.
Sen behöver det inte vara på allvar bara för att man kan köpa det, men det är en...
Nej, men du måste ju ändå kunna leva. Alltså hur ska du annars leva? Alltså man kommer ut från skolan med så här massa storslagna idéer och man vill... Jag vill... Då var jag så här, men... Jag ska göra så här one of a kind smycken i bara i 18 karat och som är helt så här och det är ju svårt att starta upp där och liksom sälja smycken som är one of a kind. Alltså man kommer ut med någon så här, sen är ju, du måste ju också kunna ha en business och
flyttade du hem?
Jag flyttade
London.
Hem då.
Och hur utformade sig ditt företag?
Jo, jag hade börjat...
Gud, vad osexigt. Företag. Hur utformade sig ditt företag? Hur utvecklades Maria Nilsdotter?
Ja. jag var ju liksom, alltså jag var extremt ofokuserad på företagandet, skulle jag säga.
På AB.
På AB. Det var...
Men vad hade du liksom för vision? Vad tänkte du?
Nej, jag var bara intresserad av att göra smycken. Mm. Av att göra nya smycken och av att liksom... Jag tyckte ju att det var fruktansvärt jobbigt att sälja dem själv.
Mm.
Så att det har jag ju hela tiden försökt att liksom lägga ut på andra. För att jag tycker att det är så otroligt jobbigt att sälja. Så att jag hade börjat sälja i en liten butik i Stockholm.
Vilken var det då?
Ja, den finns inte kvar. Det var en liten smyckesbutik. Mm. Och sen började jag sälja på NK ganska tidigt. Och min pappa, som var ju mer affärsman, han startade företaget.
Han bara, nu får du skärpa dig.
Precis, så han satte upp allt det. Men han jobbade ju ganska mycket. Och sen 2 år senare blev han svårt sjuk.
Mm.
Så då blev jag liksom ganska ensam med alltihopa. Och det var en... Ja, men det var... Alltså, många år som allt det där var en struggle med hela företagen. Att liksom försöka... Det där har liksom... Det är en helt annan värld.
Gud ja. Det är helt sjukt att man ska bli konstnär.
Ja.
Och sen ska man också bli strateg, vd, ekonom, göra sin bokföring. Man ska jobba med PR.
Ja, nej, alltihopa. Så det var ju liksom... Ja, det var många år som det var jobbigt. Och sen har jag ju fått väldigt bra hjälp av folk som har trott på mig och velat hjälpa mig. Och det kom in Gustav som jobbar med mig nu och som liksom styrde upp hela det.
Vad har han för roll i ditt företag?
Han är managing director. Han har hand om liksom hela den business-sidan. Och det som jag upptäckte då, det var ju flera år sedan nu, men det var ju att det faktiskt blev kul.
Mm.
Det blev ju kul när jag förstod så här, allt det där som jag hade tyckt var så jobbigt och ångest med hela det där liksom, ja, men, siffror och budgetar. Och när det blev ordning på det började liksom, allting rullade på bättre. Mm. Då kan man göra bättre saker. Mm. Man kan göra roligare, man kan använda bättre material. Och liksom.
Men då när du började sälja på NK, var det såna, var det då smycken som du satt själv och gjorde? Eller var det redan då att du skickade iväg?
Alltså, det var både och. Ja. Så att jag gjorde mycket själv. Mm. Men jag jobbade med mina smeder i England ända sedan 2006. För jag träffade dem när jag praktiserade hos en smyckesdesigner i England.
Oh.
Så de har jobbat med mig sedan början.
De är så skillade.
De är så skillade. Mm. Och de är så gulliga. Det är så här en pappa och en son.
Mm.
Jag tror att de är 7:e generationen guldsmeder. Wow. I samma liksom familj.
Wow.
Och de är väldigt så här brittiskt korrekt äldre herre som är så här... När jag skickade... De är så vana vid mig nu. Så här, allt konstigt som har kommit har de liksom... Och det var ett tag där som jag gjorde så här, bröst.
Mm.
Och det var med så här, rubinnipplar. Och han är liksom en äldre herre, den här pappan då. Och så skickade han mig ett mail. Jag hade skickat honom de nya originalen och skissen och allting. Och så svarade han bara mig så här... Dear Maria... The boys all love the new design. Kind regards. Och det var så här, jag bara... För jag var lite nervös innan. Jag bara, hur kommer det här mottas nu med...
Men så att du, hur går det till? Vi kan väl ta från 0 till 100, eller A till Ö. När du gör ett smycke, hur funkar det då? För dina skisser brukar ju vara med alltid lite mer,
ja,
som man får se.
De skisserna är nog så här väldigt viktiga för mig i mitt arbete. Jag börjar med skisserna, eller det börjar ju med någon idé, det kan vara alltså, vad som helst, men det är ofta någon så här någon sorts berättande eller sagoaktigt över den där idén, och så håller jag på med den i mina skissblock, och där alltså jag skissar ganska fritt, inte så tekniskt skulle jag väl säga, och sen börjar jag oftast göra modeller i vax som är så här, ja, som att skulptera i miniformat.
Mm.
Och det är ju liksom hela den processen med skissandet och modellerandet i vax är så här, det roligaste jag vet.
Mm.
Det är ju det där att liksom få helt bara... Där försvinner ångesten liksom, mm. i det ögonblicket.
Hur ofta sitter du och gör det?
Alltså det är olika, men det är ju... Alltså det är ju varje vecka... Alltså det är ju... Om inte varje dag... Det är svårt för att ofta blir dagarna upphackade. Man vill ju helst sitta en längre tid. Men i olika perioder så är det blir mer intensivt under vissa perioder. Och då är det varje dag.
Ja, det är det bästa.
Ja,
det är för mig som underbar. Att vara i ateljén.
Ja, men precis. Jag kan tänka mig att det är väldigt likt.
Då vill liksom. Man ju ha hela dem. Man vill inte bara vara där en timme
Nej,
eller två.
Nej, för du vill inte sen lägga bort.
Nej.
Alltså, är du i det så vill du fortsätta.
Och vaxet gör man som... Alltså det måste du väl också bli så här mer skillad på hela tiden, att göra de där små skulpturerna.
Ja, men verkligen, för det var så här, det är ju en liten, det är en liten jobbig process, för att det är ju lite som så här föda barn.
Mm.
Eller alltså ett tag känns det ju så här omöjligt bara, men nej, men alltså nu det här är en klump och det känns inte som det kommer bli det jag vill att det ska bli. Men sen så blir det det? För att på något sätt har man ju jobbat ihop sig med sin hjärna och händerna så att de på något sätt gör ändå det. Och det är ju väldigt tillfredsställande när man börjar närma sig det där. Liksom, man börjar se att det faktiskt börjar se ut som det man hade i huvudet.
Det är det svåraste tycker jag. Att få ut det i handen,
ja,
vad ens hjärna håller på med.
Ja.
Varför tog man det som jobb?
Ja, nej.
Gräsligt.
Ja. Och det kan ju vara, ja men precis, det kan vara så enormt frustrerande och så enormt tillfredsställande.
Ja. Men sen, den där lilla vaxgrejen, vad händer med den?
Den gjuter jag. Jag jobbar med en smed i Stockholm.
Ja.
Som, för jag gör inte något sånt hemma eller så längre. Jag gör mina vaxer, sen åker vi till min smed i Stockholm och så... gjuter han och sen tittar vi på den och så oftast är det lite ändringar och...
Och gjuter gör man att man gör en gips...
Ja,
precis. Ett hölje.
Gips-hölje.
Och sen så värmer man ut vaxet.
Så det rinner ut.
Ja, och sen stoppar man i flytande silver typ.
Precis, sen...
stoppar i, du hör ju.
Ja, men precis. Och sen kan man fylla.
Mm.
Då gjuter vi oftast i silver som man kan sen jobba färdigt till ett färdigt smycke. Och
det skickas iväg till grabbarna i England.
Precis.
Ja.
Och, så då är det ju ganska färdigt. Eller då är det ju som en färdigt original. Och sen alla 18 karat smycken och förlovningsringar, vigselringar gör vi i Stockholm.
Mm. Alltså det är så fantastiskt att tänka att alla de här smyckena som du har gjort är liksom... Där har du gjort grunden.
Mm.
Alltså, de är så handgjorda.
Ja.
Det är liksom... Det är ingen massproduktion på det sättet.
Nej.
Liksom.
Nej, men verkligen inte. Och det är någonstans det jag tror också... Kanske har gjort att jag kunde hålla på länge. För att det går ju... att inte göra saker för hand. Mm. Och att... i princip men köpa färdiga formar eller liksom nu finns ju 3D-teknik som ju är spännande men som också eller i mina ögon försvinner någonting där.
Mm.
Det där är liksom alltså jag har gjort fått mina skisser överförda i 3D också och ibland är det jättebra för det blir väldigt exakt men det är någonting som försvinner i, du vet det där vi pratade om när man hjärnan liksom går över i att händerna arbetar då gör du ju också hela tiden om du ändrar om liksom det gör man ju inte i 3D den blir för perfekt, för direkt, det är något som försvinner där.
Ja men sen tror jag också att det handlar om att du, alltså jag menar både du och jag älskar att jobba med händerna alltså hantverket är alltså för mig är det så viktigt.
Men verkligen. Det är, och det är så viktigt för en själv. Alltså för ens...
Jag tänker om du skulle hoppa över det.
Nej, men nej. Det är ju det som är... Det är det som är liksom det härliga.
Ja.
Att få så här... gå in i det.
Alltså nu måste ju AB, ditt företag, gå skitbra.
Ja, alltså nu senaste åren känns det som att det har hänt mycket. Mm. Och det är ju också för att vad som också är så, alltså så här sjukt kul när det börjar hända grejer och man faktiskt börjar nå ut och det börjar liksom rulla. Det är ju att man får jobba med massa roliga människor. Mm. Nu är vi ett team och det är jättemånga personer med så här massa skills som inte jag har. Och som kommer med så här grymma idéer. Och det är ju så här, ja men det är ju så coolt. Och det är så här, från att ha varit helt själv så är det en så här fantastisk känsla. Att ha ett så här support och att ha liksom folk som bara kan en massa grejer. Mm.
Och som underlättar, för då kan du göra det som du är bäst på.
Mm, ja, men precis. Och inte försöka med det.
Det är ju liksom väldigt ensamt att vara konstnär.
Ja.
Man fattar inte det när man går på konsthögskola. Så bara är man med folk hela tiden och så är det så
roligt.
Men precis,
roligt. För där har man ju mycket det gemensamma.
Och sen är plötsligt bara sitter man där i sin ateljé och bara, jag hopp.
Ja, man behöver ju jättemycket stöd i det där. För att det är ju svårt. Alltså det är ju...
Och alla de där vardagliga samtalen man har i skolan försvinner ju. Och det är det som är ens liksom fuel. Att man hela tiden kan ha utvärdera små samtal om liksom ditten eller datten.
Ja, verkligen.
Men du, sådana där saker som att du vann pris på Elle-galan.
Mm.
Har det stor betydelse för liksom ditt varumärke?
Jag kan tänka mig... Jag tror att det har betydelse att man når ut. Liksom, att folk känner igen... Och får upp ögonen för den. Absolut. Det tror jag verkligen.
Fan vad gött.
Ja, fan och det härligt. Är ju också så här... Det är klart att det är så här, när man håller på med det man gör och man är väldigt ensam. Och liksom, det går ju upp och ner ens... Alltså jag tror att det krävs ju en sjuk envishet för att fortsätta med något. Så att, jag har aldrig tvivlat på att jag vill fortsätta göra det. Men det är klart att det är så här... Det går ju upp och ner och... När man får ett liksom en så här klapp på ryggen eller någon som säger att man gör något bra så är det ju också, det är ju väldigt viktigt för att man ska liksom känna att man vill göra någonting bra och faktiskt ska fortsätta.
Vad för annan slags bekräftelse tycker du är så viktigt i ditt konstnärskap?
Jag tror det är jätteviktigt att känna att man utvecklas.
Mm.
Alltså att man... om man ska säga gör bättre och bättre grejer liksom att man hela tiden utvecklas och får det, allting handlar ju någonstans om produkten att göra någonting bra, så det är liksom absolut mål ett. Sen är det ju det där som slår det mesta nu är ju att se folk bära smyckena och att liksom det är ju så här ja men det blir man ju väldigt så här ödmjuk inför att så här, shit, folk lägger pengar på att köpa det här och tycker att det är värt något och tycker att det är liksom ja men något man vill ge bort till någon som betyder, men det är ju så här, ja det är ju typ det finaste beviset faktiskt på
ja man kan nästan bli lite inte generad, men väldigt ödmjuk inför det att folk vill lägga liksom flera tusen på någonting som lilla jag har gjort.
Men verkligen.
Mm.
Och att det är så här, folk är liksom så himla... Folk väljer med så här hjärtat och du vet, står och provar och det är så här... det är mäktigt.
Ja, det är liksom en grej att köpa en ring för 4 000 än ett par skor. Då. Jag säger skor för att... Skor håller jag på med.
Ja.
Men så här, att köpa smycken och konst, det är det som jag känner. Alltså jag blir typ nästan intellektuellt stimulerad av det. Det är ingenting gör mig så alltså fulfilled som det.
Nej men det är man ju, det är väldigt personligt. Alltså det är väldigt personligt och jag tror man väljer det liksom med eftertanke.
Jag tror liksom att jag tror att jag ska bli lycklig av att shoppa skor. Att jag har sånt habegär hela tiden, men det känns ändå kanske lite tomt ibland. Men smycke vet jag, du vet. Jag har dem på ett speciellt ställe ska ta fram. Du vet, jag har inget... kan inte du göra något riktigt bra smyckeskrin?
Mm. Yes, jag vet. För jag har själv problemet med det. Jag har smyckeskrin. Jag stoppar aldrig ner dem. Men det, jag håller på.
Ja, för att jag har liksom mina smycken ligger lite överallt. Mm. Och så har jag några i badrummet och det är ju inte bra.
Nej.
Och så ligger de liksom bara ner. Jag skulle vilja ha som att man bara kan öppna som en stor jävla snäcka. Och där bara ligger alla mina...
Där det här är sjukt. Nej, men det här är sjukt. Jag ska visa dig sen en skiss. Jag ska skicka dig en skiss. Vad jag...
Gör det.
Det här är ju jättesjukt.
Ja. Nej, men jag vill bara ha... Alltså, jag vill vara Ariel. Jag vill bara öppna och se min lilla dinkelhoppare. Och, liksom, och se vad jag har där i. Och det känns helt sjukt att bara ha dem satt in i en liten...
Nej.
Men jag känner också så typ när man har såna, du vet, jag har så fina smycken från dig, då vill man ju liksom också att de ska ligga i sin originalask. Vänta, det gör de inte. Men varför säger jag det? De ligger ju liksom i typ någon annan.
Nej, men det måste ju vara, alltså, det är båda. Man vill att de ska ligga fint för man vill öppna att det känns härligt. Mm. Men det måste också vara praktiskt.
Alltså,
hur
har du dina då?
Nej, jag
alltså hemma?
Ja, jag har ju flera såna här fina smyckeskrin som man ska öppna och sätta i små fack. Men nej, jag lägger dem på porslinsfat.
Ah.
Saker man använder, de lägger man ju ner och tar upp hela tiden. Men jag håller på, alltså jag håller på att rita as we speak på smyckesförvaring.
Ja.
Men jag ska visa dig.
Gud vad bra. För det där behöver jag. Ja, jag kan ju för sig göra ett eget porslinsfat.
Men det kan du.
Jag vill ha det där lite, du vet, man öpp, sån som man hade man var lite med en sån liten speldosa. Jag vill ha den känslan.
Man vill ha den där förvaringen och att det,
du vet, jag har kollat på eBay, jag har kollat på, alltså, överallt på smyckeskrin och det finns inget, och nu såg jag ett häromdagen som jag bara, jag vill ha en snäcka. Jag vill att den ska vara stor.
Hittade du någon?
Nej. Det är därför du måste göra.
Ja, jag vet. Nej, men det kommer. Men det är för att det är något väldigt härligt. Det är något liksom i ritualen att ta upp, sätta på sig sina smycken, lägga ner sina smycken, som är härligt.
Mm.
Och förvaringen är viktig i det.
Mm.
Och så måste det samtidigt vara liksom praktiskt.
Ja,
på något, alltså att man måste kunna göra det.
Ja.
Så att det...
Ja, jag kollade i mitt smyckeskrin här och jag bara, men herregud vad mycket smycken jag har.
Mm.
Så man liksom, och nu har jag ju nästan ingenting för jag tog av mig allt efter träningen och så satte jag inte på mig, men ja, jag har lite olika. Alltså hur sjukt är det att man börjar älska diamanter? Hur sjukt är det att man blir
men det är ju, det där glitter. Att det glittrar. Alltså det är någonting med... och just att det är ju speciellt med diamanter. För det glittrar ju på ett annat sätt än fake stenar. Men det ser man ju med... Alltså det där ser man ju på småbarn.
Mm.
Det är också så här mot diamantmonten liksom, och pilla. För att det är ju... Det glittrar.
Men jag tror aldrig jag skulle bli sån.
Nej.
Jo tack, sitter man här med öronen fulla och mer ska det bli. Jag börjar liksom ta mer och mer hål.
Har du gjort det?
Ja, men jag tar liksom ett här. Uh-huh. Det är från det där Anui som det. Finns på NK. Uh-huh. Och det är svarta diamanter och vita här bak. Och sen så har jag gjort den här ganska nyss. Som är
Är den i brosket eller är den i...
Den är absolut... Alltså, de säger att det är brosket, men det är liksom i det mjuka skinnet.
Okej. Okay. Mm. Jag vill också... Jag måste gå och ta flera. Jag är bara nervös för brosket.
Ja, nej, men man kan ju inte sova.
Nej, men exakt.
Men det behöver man ju inte göra riktigt. Nej, man får liksom ligga på någon slags ställning. Men man vill ju stoppa, man vill ju liksom ha alla fina smycken samtidigt.
Ja, verkligen.
Okej, men vad har du nu i... Vad håller du på med just nu då, förutom smyckeskrin?
Ja, det håller jag på med. Mm. Och så håller jag på med... Eller vi släpper ju parfymen som du ska få dofta på. Och ett doftljus och även nya ljusstakar.
Ah, vad kul.
Till jul.
Tack för att du ville komma.
Tack för att
så
jag fick komma.
Att prata
det var jätte, det var inte så läskigt. Jag är ju podd newbie.
Men vet du vad man är? Du är så tuff. Du har lyssnat på Under huden med mig, Kakan Hermansson, och
Maria Nilsdotter.
Du har lyssnat på Under huden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.